Vi ska börja med att läsa i Bibeln. Vi börjar i Matteus 24 kapitel. Jesus talar där om tidens avslutning och vi ska inte bli så väldigt upptagna av det ämnet just nu, utan vi ska bara se två verser, 12:e och 13:e versen. Matteus 24 och 12. Där säger Jesus så här: genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Laglösheten kommer att tillta och därmed kommer kärleken att kallna. Och det kommer att bli så pass kallt, säger Jesus, att man verkligen får försöka härda ut tills det hela är över. Det som intresserar mig lite grann, det är vad det kan komma sig att laglöshet och kärlekslöshet hör ihop. Varför kallnar kärleken när laglösheten tilltar? Lustigt nog är det ju så att kärleken kallnar ju när vi blir lagiska. När vi blir stränga och dömande och moraliserande, då dör ju kärleken. Så det är ju nästan det enda lagbud vi har kvar i västerländsk kristenhet. Detta att man inte får vara lagisk. För då är man kärlekslös. Och vips är vi över i andra diket. Och det är också ett dike. Kärleken mår inte bra av lagiskhet, det är sant. Men den utplånas lika effektivt av laglöshet. Lagen behövs för att kärleken ska komma till sin rätt. Och det är ju ett märkligt tillstånd det där. Att kärleken är hotad från två håll. Från två motsatta håll. Laglösheten dödar den och lagiskheten dödar den. För att kärleken ska ha en chans i mitt liv så får jag inte uppfatta den som självklar. Men jag tittar på min hustru där hemma och säger det är självklart att hon hjälper mig med ett och annat. Det är självklart att hon finns där. Det är självklart att hon kommer till flygplatsen och hämtar mig på söndag kväll när jag kommer hem. Det är självklart att hon delar livet med mig. Då upphör hennes kärlek att värma mig. Den har blivit självklar. Den finns där, men för mig är den självklar. Och därmed förlorar jag förmågan att ta emot den. Alltså kan kärleken inte bli självklar. Då dör den. Utan jag måste uppfatta kärleken som någonting oerhört. Någonting som jag inte är värd. Någonting som jag livet ut måste förundras över och förvånas över. Häpna över. Den dag jag slutar att häpna så är det ju sålt. Då är det slut. Jag måste vara häpen över att hon tycker om att leva ihop med mig. Jag måste alltså på något sätt anse mig ovärdig hennes kärlek för att inte förlora den. Och då är vi strax med båda fötterna över i det andra diket. För hur lätt är det inte när man anser sig ovärdig kärleken att kärleken finns där, men man ser den inte längre. För jag är ju inte världen. Det är en svårfångad fågel det här, kärleken. Jag måste anse mig ovärdig kärleken. Och ändå måste jag tro på den. Och det är inte så att det gäller att hitta någon sorts medelsvenskt lagom här. Någon sorts 50-50. Att det gäller att känna sig lite lagom ovärdig och lite lagom älskad. Utan framförallt när vi närmar oss Gud. Han som är helig och längtar efter oss. Så inträffar ju det underliga tillstånd. Då man är 100% ovärdig och 100% älskad. Och det där är ju alltid lite för stort för våra arma huvuden. Det är någonting som vi kan behålla levande för oss. Kanske bara korta stunder i taget. Därför att antingen trillar man sen i den ena eller i det andra diket. Det att se sig själv som 100% ovärdig och 100% älskad. Det handlar ju alltså om att kunna vila i kärleken utan att kärleken blir självklar. Om jag allt för mycket uppfattar mig själv som ovärdig, ja, då vet ni, då vaknar prestationsångesten. Hjälp, jag måste göra något. Jag måste på något sätt försöka att vinna kärleken. Jag måste göra mig älskvärd. Undra vad som väntas av mig. Jag måste lägga på ett kol. Lagiskheten betonar ju min ovärdighet. Den pekar ut mina brister, min synd, allt det där som jag kanske skäms för och som du kanske skäms för. Ja visst, det behövs. Lagen behövs för att inte nåden ska bli självklar, tunn och urvattnad. Men vi har så mycket lättare att förstå lagen än att förstå nåden. Därför att fördömande, det är vi ju. Vi är mycket mer fördömande än förlåtande. Vi vet mycket mer vad förkastelse vill säga än vad det vill säga att älska. Nu är det så här att antingen vi blir lagiska eller laglösa, så har båda de här urspårningarna eller dikeskörningarna har med sig den effekten att Gud förminskas i våra ögon. När vi blir lagiska och vi tänker att jag är en förfärlig människa och tänk så bedrövlig jag är och att det aldrig kan bli någon förändring och usch, jag är en sån egoist och usch, jag vill inte ens gå in till min granne och vittna och tänk om jag kunde ha lite mer tålamod, om jag kunde bli lite mera kärleksfull och lyssnande och vänlig och trevlig och glad och mysig och barmhärtig och vad det kan vara. Ja visst. När vi håller på så där, så krymper Gud i våra ögon. Bara i våra ögon, han är lika stor som han brukar. Men för oss krymper han. Därför att slutsatsen blir ju att Gud kan ju inte vara så stor så han kan älska mig. Eller hur? Det handlar ju om att se sin litenhet. Och det är inte farligt så länge man ser Guds storhet. Så länge man fullt ut förstår, ja visst, Detta är jag, dessvärre. Men jag är älskad av Gud. Kan ni tänka er, han är så stor så han älskar mig. Det skulle aldrig jag göra. Det är ju befriande. Sitter du fast i självfördömelse, ja, då har du inom citationstecken en för liten Gud. Då behöver du få se Gud i hans storhet. Att han är så väldig i nåd. Så underbar i mildhet. Att han faktiskt kan älska dig. Det kan ju vara en upptäckt så god som någon. Men istället gör vi ofta så här när vi upptäcker att det är väldigt många som brottas med självfördömelse. Att vi säger, ja, men du ska inte ta det så bokstavligt det här med Guds vilja. Du förstår att vi får ju, ja, banta ner det hela lite grann. Och så börjar vi liksom att krympa Guds helighet för att få den att stämma med vår reducerade bild av Guds barmhärtighet. För att ingen ska känna sig pinsamt berörd så säger vi att ja, men du förstår att det spelar ingen roll. Vi är så toleranta. Ja, det är något helt annat att vara tolerant än att vara barmhärtig. Vad händer när vi blir toleranta? Jo, då minskar vi Gud ännu mer. Därför då har vi redan så att säga minskat ner hans nåd, och för att uthärda hans närhet så minskar vi hans helighet också. Och på det sättet håller vi på och krymper Gud. Och ju mer vi gör det, desto mindre kan vi kalla synd för synd. För så fort man gör det så säger alla, jaså, du fördömer mig. Nej, det gör jag inte. Jag bara kallar synd för synd. Och det är inte farligt, kära vän. Det finns nåd. Hur mycket som helst. Det ser inte så orolig ut. Det gör inget. I och för sig. Det finns en som tar hand om allt. Lugna dig. Men vi befinner oss på något sätt i någon sorts utförsbacke. Och Jesus talar om att när tiden närmar sig sitt slut så kommer man på något sätt in i det här. Där våra gudsföreställningar hela tiden håller på och krymper. Laglösheten tilltar och kärleken kallnar. Och vi får en krympande gudsbild. Och det är underligt nog inte så lätt att ta sig ur det där tillståndet. Det blir ofta mer eller mindre självlåsande på något sätt. Ju mindre Gud blir, desto mindre kan vi räkna med att han kan göra något åt vår situation. Och ju mindre vi räknar med det, desto mindre vågar vi tala om synd. Och då krymper Gud. Och då kan vi ännu mindre räkna med att han ska kunna hjälpa oss. Och då mår vi ännu sämre. Och då krymper vi Gud lite till. Det här är en ond cirkel som inte är alldeles lätt att bryta. Den första bok jag skrev, den hette Kallad till frihet. Och jag hade upptäckt i många själavårdssamtal det som står i den 147:e salmen. Vi kan ju slå upp och läsa där. Salm 147. Halleluja! Ja, det är gott att lovsjunga vår Gud. Ja, det är ljuvligt. Lovsång anstår oss. Herren är den som bygger upp Jerusalem. Israels fördrivna samlar han tillhopa. Han helar dem som har förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han. Förkrosselse. Jag hade lagt märke till att ibland när man sitter i själavårdssamtal med människor så infinner sig detta märkliga tillstånd som kallas förkrosselse. Och då är väldigt mycket förändring på gång. Ingenting står riktigt på sina gamla platser efteråt. Han helar den som har förkrossade hjärtan. Och så skrev jag om det. Och det ledde till att folk ringde i parti och minut för att fråga hur man gör för att bli förkrossad. Det var ju en fråga som inte går att svara på, därför att det är ju Herren som gör det. Min hustru sa sen efteråt att nu får du inte skriva några fler böcker om förkrosselse, för jag kan inte tala om för folk i telefonen hur man gör för att bli förkrossad. Och det är ju sant. Jag kan inte heller tala om hur man gör för att bli förkrossad. Det är en av Guds hemligheter. Men det finns ett ljuvligt tillstånd som vi är väldigt rädda för. Rädda i onödan. Vi värjer oss så länge vi kan emot det som egentligen är vår läkedom. Vi ska lyssna till kung David i den 51:a psalmen. Det är ju hans syndabekännelse. Och vi ska läsa slutet på den, från 17:e versen. Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få rätta offer som behagar dig. Brännoffer och heloffer. Då ska man offra tjurar på ditt altar. Ja, Gud vill ju inte ha de offer som så att säga är våra prestationer för att vi ska liksom slippa ifrån förkrosselse. Utan han vill ha det offer som kommer som en tacksägelse och en lovsång när väl förkrosselsen är där och han har fått ge sin läkedom. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Det här tror jag kan missförstås. På så sätt att det gäller att se till att alltid vara bedrövad. Det gäller att vara lite lätt deprimerad, ni vet. Det är ju ofta så som slutsatsen blir när en stor väckelserörelse lite grann har klingat av, eller kanske helt har klingat av. Då är medvetandet om nåden borta. Och det enda som finns kvar är ofta Guds fruktan. Och den tar sig uttryck i att man kanske känner på sig att man borde sucka mer än man gör. Men på samma sätt som kärleken är hotad från två håll. Den är hotad från laglösheten och den är hotad från lagiskheten. Så kan vi också urskilja två olika sorters förkrosselse. Det är någonting helt annat. Det är två skilda saker, kanske jag ska säga. Att se förkrosselse hos en människa som kanske öppet trotsat Guds vilja. Kanske en som tycker att nej, jag tänker inte förlåta, jag har rätt att hata. Han får komma och begära förlåtelse av mig, dessförinnan blir det ingenting. Ja visst, att se en sån människa förkrossad, det kan vara mycket tårar. Därför att det är ju laglösheten som krossas. Men det är något helt annat när man ser en människa som dignar under lagiskhet. När man ser lagiskheten krossas. Det ser ut på ett helt annat sätt. Och ändå är det också förkrosselse. Och det har just att göra med detta. Att kärleken är hotad från två håll. Vi ska titta lite grann på de här två. Det finns fina beskrivningar av båda delarna. Vi ska börja med faktiskt kung David. Och hans förkrosselse, den står ju väldigt väl beskriven i Andra Samuelsbokens 12:e kapitel. Så vi bläddrar dit, Andra Samuelsboken 12. David hade ju haft ihop ett med grannens hustru. Och så blev hon gravid och så hamnade han ju i knipa. Och då såg han till att hennes make blev dödad i det krig som pågick. Och så hoppades han att ingen skulle veta om det och att ingen skulle, att det inte skulle komma fram. Men Herren hade ju sett. Och det står i 11 kapitlets 27 vers. Men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Tror jag det. Så står det så här. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sa han till honom. Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattiga hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Så kom en vägfarande till den rike man. Då nämndes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen och han sa till Natan, så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. Och lammet ska han ersätta fyra dubbelt därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Men Natan sa till David, du är den mannen. Så säger Herren Israels Gud, jag har smort dig till kung över Israel och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustru i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite så skulle jag vara villig att ge dig både ett och annat. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd och hans hustru har du tagit i hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren, se jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus och jag ska ta dina hustrur ifrån dina inför dina ögon och ge dem åt en annan och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Då sa David till Natan, jag har syndat mot Herren. Natan sa till David, så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö. Ja, detta är förkrosselse. David bekänner sin synd. Den som han kanske förut försvarat, åtminstone inför sig själv. Skulle jag inte ha rätt att göra så som kung? Det måste jag ju kunna göra. Jag är ju kung i alla fall. Och det är ingen som har sett det. Ingen vet om det. Så vi regerar som inget hade hänt. Det går säkert bra. Nathan nästan lurar på David, Herrens hjälp. Han berättar en liten liknelse om mannen som hade ett enda lamm. Och David, som var en häftig kille, han blir flammande arg och avkunnar en dom över mannen i liknelsen. Och så säger Nathan, det handlar om dig där. Och då är alla försvarsmurar genombrutna. Och David kan bekänna sin synd. Här har du förkrosselsen inför laglöshet. Eller förkrosselsen av laglöshet. Men Bibeln ger oss ett lika tydligt exempel på hur en människa som dignar under lagiskhet kan få uppleva förkrosselse. Vi ska gå till Johannes 4:e kapitel. Den samariska kvinnan. Hon som går till brunnen mitt på dagen i solhettan för att hämta vatten och slippa träffa folk. Så har hon otur precis den här dagen. Där står några stycken i alla fall vid brunnen. Pinsamt, men inget att göra. Man får gå och hämta sitt vatten. De är ju i alla fall främlingar och de kan inte veta hennes situation. Hon är mobbad i staden. Hon lever ihop med sin sjätte kar. Och så gjorde man inte på den tiden. Men hon blir ensam med den som tydligen är gruppens ledare. Och han talar med henne. Sjunde versen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig behöver bli törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Vi hoppar till 28 versen. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där. Kom så får ni se en man som har sagt med allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Och så här kommer förändringen som en överraskning. Precis som när Nathan samtalar med David. Och så här infinner sig en förkrosselse. Men det är inte en förkrosselse i första hand av hennes laglöshet. Utan det är på något sätt förkrosselsen av all den lagiskhet och skam som så att säga ligger hopad över henne. Det ser man på hennes kommentar när hon går in i stan. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Och ja, det hade ju de också. De hade säkert många gånger sagt vad hon hade gjort. Inte bara till henne utan ännu mer om henne. Men plötsligt är det borta. Här är det inte Guds helighet som plötsligt liksom uppenbaras i all sin väldighet. Utan här är det Guds nåd som plötsligt lyser fram. Men såväl för David som för denna kvinnan så ligger själva förvandlingen i att Gud blir så kolossalt mycket större än han varit i deras ögon förut. Och det är så att säga både lagiskhetens och laglöshetens yttersta effekt. Att Gud blir så liten för våra inre ögon. Han blir så obetydlig. Vi mår väldigt väl av att se Gud i hans storhet. Ingenting är så läkande som detta att verkligen få ana något av hur väldig Gud är. Hur kolossalt stor han är. Stor i helighet och stor i nåd. Och det är ju inte ett antingen eller utan det är ju ett både och det här. Slutet på Romarbrevet 5 ska vi läsa de två sista verserna. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är Guds väg. Först övertygar han oss om vårt behov av hjälp. Och sen ger han hjälpen. Det finns alltid mer nåd än det finns synd. Det finns alltid mer nåd än det finns synd. Och det är väldigt viktigt att vi har det. Som en grund för våra liv. Som en utgångspunkt att vila i. Ty det gäller ju just att hitta det här välsignade tillståndet. Där man kan vila i kärleken utan att den blir självklar. Harmlös. Blaskig. Utan att vi får behålla förmågan livet igenom att häpna över den. Så länge du kan häpna över kärleken, så länge gör den dig väl. Och om det är något som jag tror att vi kristna i Sverige behöver, så är det kanske just att få tillbaka en stor Gud. Gud har blivit så oerhört liten för oss. Vi mår så väldigt dåligt. Därför att i missriktad barmhärtighet har vi krympt ner Gud till en storlek där han kanske inte har så förfärligt mycket att säga om vår synd. Men han har dessvärre inte heller någon hjälp att ge. Vi behöver få en uppenbarelse från Gud om hans storhet. Och vi behöver den just utifrån den utgångspunkten att hans nåd är alltid större än vår synd. Det finns alltid mer nåd än det finns synd. Det är vår utgångspunkt. Och det är utifrån den som vi söker en djupare förståelse av vem Gud är. Hans storhet i alla avseenden. Och ju mer vi får upptäcka av den store guden, desto mer blir våra liv präglade av honom. Och därmed blir livet sunt. På något sätt ligger det alltid ett överraskningsmoment i detta när Gud plötsligt låter den här uppenbarelsen komma. Natan överraskar David. Jesus överraskar den här kvinnan. Och han talar inlindat och nästan lite dunkelt om levande vatten. Och hon undrar vad han menar. Hon förstår inte så mycket. Men långsamt leder han fram samtalet till den punkt där han kan överraska henne med nåden. Och så är det ofta. De förändringar som Herren kommer med kan förvisso gå som en process som sträcker sig över lång tid. Men väldigt ofta finns det i den processen ögonblick då något klarnar. En människa som jag höll på med i samtal i 3 års tid. Tänker jag särskilt på. Men man kan tycka att ja visst, det måste väl ha gått så sakteliga. Och det är klart det gjorde det. Men ofta så var läget plant under en längre tid. Och så överraskade Herren. Och så låg läget plant ett tag och så överraskade det här. Jag kommer ihåg när denna person kom en dag och berättade att nu har Herren hjälpt mig att förlåta ett par människor. Det hade kommit språngvis i form av en dröm. Hon drömde om dessa personer och drömde om att hon kunde vara tillsammans med dem och det fanns inget emellan dem. Och så vaknade hon och så kände hon att nu är det så. Och det bestod. Och hon hade bett länge. Gud hjälp mig att förlåta. Gud hjälp mig att förlåta. Och så kommer det plötsligt som en överraskning. Vi kan ju tänka på när Herren uppenbarar sig för profeten Jesaja i templet. Ja, där går han i templet och tycker att ja, allting är som vanligt. Och så plötsligt sitter Herren där på en hög och upphöjd tron. Och dörrtrösklarnas fästen darrar och huset uppfylls av rök. Och han ropar, ve mig, jag förgås. Vilken överraskning. Vi har blivit så rutinerade kristna, eller hur? Många av oss har ju insupit kristendomen med modersmjölken och är ganska tränade. Och jag menar inte att överraskningarna kommer fortare för att man liksom pressar fram någon sorts förväntan. Det är inte det. Men vi kanske är här ändå i en förhoppning om att Herren ska överraska oss med den överraskning som vi behöver. En och annan kanske behöver överraskas av Herrens helighet. Därför att det finns saker som vi har sopat under mattan, precis som David hade gjort.
Och det är inte farligt.
Det finns alltid mer nåd än det finns synd. Många av oss kanske behöver överraskas av att Gud är stor i mildhet, väldig i nåd, underbar. Att vi får se honom i all hans storhet igen. Så att livet kan bli sunt och vi själva levande på nytt. Och det får vara vår förhoppning inför de här dagarna. Just en Herrens överraskningseffekt. Vi är inte fullärda. Vi har inte sett allt. Vi lider egentligen alla av våra förkrympta gudsbilder. Att få se honom i all hans väldighet och all hans nåd. Eller åtminstone få se hans skönhet på ryggen. Låt oss hoppas och bedja om det. Ska vi vända oss till Herren? Herre, vi talar ju så ofta med varandra om vad det är som fattas. Vi når inte ut, säger vi. Men det kanske är mest för att du inte har nått in i oss. Vi kanske på olika sätt behöver få uppleva någon sorts förkrosselse. En förkrosselse av laglösheten kanske. Eller en förkrosselse av lagiskheten. Någon kanske behöver se. Eller kanske många av oss. Att du inte är att leka med. Många åter behöver få se att. Att det finns mycket mer nåd än det någonsin kan finnas synd. Där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer. Herre, vi griper tag i det ordet. Vi behöver inte värja oss. Vi har inget att försvara. Vi har bara ljuvlighet att upptäcka. Det finns liv, läkedom i att få se dig igen i din storhet, i din väldighet. Herre, kom oss till mötes de här dagarna. Låt oss få ana vad det vill säga att tillhöra den enda guden. Den allsmäktige guden. Den gud som har försonat allt i himmel och på jord med sig själv. Allt. Vi tillber dig, Herre. Vi lovar dig. Amen.